Hej kära lyssnare, här kommer Synfält framåt igen med en liten oväntad mellansäsong. Det har nämligen kommit till vår kännedom att det är Europaparlamentsval den 26 maj. Och det valet är också viktigt. Så vi tänker snacka med några av kandidaterna. Men i dagens avsnitt har vi ingen gäst, utan jag och Tobias ska prata ihop oss lite om hur EU-systemet funkar och se om vi kan bringa någon klarhet i det. Varför är det viktigt då? Rösta i Europaparlamentsvalet, är det det? Men innan vi gör det så ska vi catcha upp lite sen sist. Hej Tobias.
Hej.
Vi har ju träffats sen valet, men vi har inte snackat så mycket om det. Hur gick det tycker du?
Det var ju intressant precis efter valet, för det verkade ju som att alla kände sig som vinnare.
Vi fick 12%, nu ska vi bilda regering.
Ja, typ. Men sen hände ingenting under ganska lång tid, och många upplevde ju viss stress för det där, att det tog alldeles för lång tid innan det blev en regering. Men jag tänker att Sverige är ett ganska väl fungerande land, och det är klart att det behövs reformer på många områden, men att inget händer är inte så illa, så jag tyckte inte att det gjorde så mycket att det dröjde.
Jag spelar ju den här föreställningen Frågornas herre, där publiken får skriva frågor och lägga en lapp och så skojar jag om frågorna. Jag hade så här provföreställningar under regeringskrisen innan vi hade fått en ny regering. Och då sa jag just det där, liksom att allting funkar ju, allting är bra. Det finns inte, det är bara bra. Liksom, att de är handlingsförlamade är det bästa som kan hända. Sen när jag skulle somna på skoj sa jag det såklart. Men sen när jag skulle somna så här på hotellrummet på kvällen så insåg jag att jag har visst gått och blivit konservativ. För det är ju precis vad så här, gammelmoderater säger också. Ända ingenting. Ända pyttelite. Ja, men om man inte längtar efter radikala förändringar slash förbättringar, så är det ju ett tecken på att man tillhör den delen av samhället som gillar att det inte rör sig. Det vill säga någon sorts privilegierad klass. Det finns ju såklart människor som tycker att det behövs väldigt mycket förändringar väldigt, väldigt nu.
Ja, jag tycker också att det behövs många förändringar, men du säger alltså att jag också uttrycker mig konservativt här, det var intressant.
Ja, om man säger det är bra om de inte ändrar på någonting och det ska ändras långsamt och det här är ett välfungerande land och sådär, det finns ju...
Ja, all right. Ja, spännande. Men jag tänker väl att politiker gör ju många bra saker, men ibland så gör de massa dumheter också, och om de då gör ingenting, då blir man åtminstone av med de där dumheterna. Så det finns en uppsida med det. Det är så jag tänker.
Jag är inte så negativ till radikala förändringar. Om man tror att man... Alltså, handlingskraft kan vara väldigt bra, och vårt system lutar väl snarare åt att vara lite för lite handlingskraftigt snarare än tvärtom. Så radikala människor som vill genomföra radikala förbättringar ger jag i stort sett tumme upp åt. Men om de gör det av liksom populistiska skäl, för att sända ut signaler om att de är goda eller att de är onda, eller att de... Jag har ett exempel på båtmässan. Det här har inte med politik att göra, men det har med signalgrejer att göra. Så fanns det en jolle, en liten sån här optimistjolle som Chalmers eller KTH eller vilka fan det var, hade gjort av citat plast som de har fångat upp i havet. Så de har fångat upp plast i havet och så har de gjort en liten båt av det där. Mm. Men när man tittar på den så ser man tydligt att nej, det de har gjort är att de har fångat upp plastskräp och sen har de gjutit in det liksom i en polyester båt. Alltså de har inte byggt båten av den återvunna plasten, utan de har ju pyntat en båt med återvunnen plast. Och så blir det något viktigt och något stort. Men det är inte viktigt och stort. Det är bara att de har pyntat en båt med skräp. Och det betyder ingenting för havet, det betyder ingenting, för det är bara en symbolisk sak för att visa att någonting är viktigt. Och det är väl en sak att man gör det på båtmässan, att man försöker vinna, att man försöker liksom, vad ska man säga, lura bort det faktum att det är riktiga jävla miljöbovar, alla de där motorbåtarna med jättestora motorer, för att inte tala om alla gamla utombordare som släpper ut massa olja och skit i havet som man, och det där är ju bara liksom, det där är ju vad folk gör på sin fritid, dödar naturen på skoj på sin fritid. Och så har man en båt som är pyntad med återvunnen plast som man har hittat i liksom i havet. Och så ska det på något sätt väga upp. Alltså, det är en sak att det händer på båtmässan. Men det är vidrigt när det händer i politiken. Mm. Bland våra folkvalda. Och jag tycker det händer hela tiden.
Men apropå ambitiösa reformer. Det bygger ju på att man ska ha någon bild av vart man vill. Men ja. Politiker verkar, eller jag kan inte se någon särskilt tydlig bild om vad är vårt stora problem och vad kommer vara våra stora utmaningar i framtiden. Och om vi inte har någon gemensam bild om vart vi ska eller vad vi behöver lösa för problem, då kommer ju ingen reformpolitik heller.
Nej.
Jag tänker väldigt mycket på det här med att sjukvården ökar i kostnad varenda år. Och snart kommer vi ha bland annat våra föräldrar som är 40-talister. Själva gruppen över 80 kommer öka med 44%.
Ja.
Det blir alldeles oerhörda kostnader för en sjukvård som redan svajar. Det där måste ju hanteras, men ingen pratar om det.
Nej, den visionen som jag tycker är tydligast på den politiska kartan nu, det är att man vill att det ska bli som förr. Alltså förr var Sverige tryggt, man behöver inte vara rädd för att bli våldtagen, vare sig på festival eller på vägen hem från liksom festen, och man behövde inte vara rädd för att bli rånad, och alla hade en bra pension och de som hade byggt upp samhället fick vara med och njuta frukterna av det. Så är det inte längre, för att vi har släppt in en massa balubas och balonkas och kanjakas och spanjackar och apajävlar och allt vad det heter i rasistmun. Liksom samhället har ändrats och blivit omoraliskt, och det är för att vi har släppt in en massa värderingar utifrån. Om vi vrider tillbaka de här gamla hederliga värderingarna så kommer vi att känna igen oss. Liksom. Den visionen verkar ha fått starkt fäste, tycker jag. Att det är några tokiga liberaler som har släppt på alla värderingar liksom, och nu så har det blivit kaos.
Mm.
Jag delar inte bilden av att det är kaos nu, och jag delar framförallt inte drömmen om att det ska bli som när vi var små igen. Men det är ju väldigt många som gör det, tycker jag det verkar som.
Men det är tydligt att liberaler i allmänhet, om man ska klumpa ihop dem, har begått ett misstag. Och det är ju att när det kommer hit folk från annan kultur, så är det ju ganska viktigt att vi är tydliga med våra ideal om det ska gå att leva med varandra. Men av någon anledning så tror folk att det är rasistiskt att berätta för andra att så här gör vi här.
Ja.
Det är att inte liksom ge dem rätten att vara som de vill. Men ska vi leva tillsammans, ja, de får naturligtvis tycka vad de vill, men det borde åtminstone vara tydligt vad vi har för ideal här. Och hur differentierade vi än är i det här landet, så är det ju definitivt så att vi har en stark kultur som vi borde bli bättre att berätta om.
Mm. Men vi kanske inte får syn på den förrän det kommer hit folk och utmanar den. Vi kanske tror, jag tänker att det är ganska allmänmänskligt fenomen att tro att man själv är som folk är mest. Så, jaha, ni fick inte böga i Iran. Nej, men kom hit och böga här då. Och så, om ni bara får liksom leva under i vårt land, så kommer ni vara som oss. Och så visar det sig att det kommer en massa andra värderingar med också, en massa andra normer liksom. Och så fattar man inte att de är annorlunda förrän de kommer hit. Jag tycker det är ganska självklart, men möjligen har jag också glidit lite. Jag gissar att den varianten av mig som gjorde podd med dig 2014 inför förra riksdagsvalet, jag skulle nog kalla den unga mannen för lite naiv och sådär. Vänta, var du också naiv?
Ja, jag tycker kanske inte det. Det beror lite på var man tar diskussionen. Jag tycker liksom principiellt att vi borde inte ha länder i framtiden. Och det är naturligtvis inget som går att klubba i riksdagen i den här veckan. Utan det är ju ett ideal som jag har, som kanske blir verklighet någon gång i framtiden. Om jag har det idealet så borde man kunna prata om stor migration. Men naturligtvis kommer ju det med jättemånga utmaningar. Bara för att man har en idé om friare rörlighet, så betyder inte det att jag inte tror att det finns jättemycket som behöver hanteras.
Nej.
Uppenbarligen har vi hanterat ganska mycket dåligt.
Men vad är det vi har gjort dåligt?
Ja, den här kriminaliteten som många problematiserar nu bygger ju på dålig integration. Och det är ju inte de som har kommit nu, utan det är de som har kommit för länge sedan. Som har bott i Sverige, kanske till och med födda här, men de är uppväxta i ett utanförskap, de går på dåliga skolor. Kompisarna får inga jobb och de enda som har pengar är de som är kriminella.
Det ligger ju nära till hand att tänka att det är en klassfråga. Att vi har odlat en stor ny underklass.
Ja, helt klart.
Men den där klassanalysen hänger ju hemma i en liksom socialistisk världsbild. Jag menar, när jag beskriver verkligheten nu så säger jag ju så här, ja, men jag tror inte att det spelar någon roll. Jag tänker så här, folk är ju folk. Chansen och möjligheten att få ta del av samhället, att få vara en del av samhället, både att få bidra och åtnjuta liksom fördelarna av att vara med i ett samhälle, kan kraftigt begränsas om man växer upp i ett område där väldigt många inte är med i samhället. Det är någon sorts parallell verklighet liksom, där man inte ser några möjligheter, fast man på pappret har alla möjligheter att byta till en bättre skola, några hållplatser in mot stan, man kan kostnadsfritt utbilda sig till vad man vill och sådär, så verkar det i praktiken vara lite si och så med den sociala rörligheten, och att man verkar ärva sina föräldrars status i mångt och mycket. Om de då blev tilltuffsade i livet genom att vara tvungna att byta land och komma till ett land där deras utbildning inte var värd någonting eller de inte kunde språket och sådär, så verkar det liksom, ja, vad ska man säga, det problemet går i arv i flera generationer liksom. Alltså personligen så känner jag inte att det har någonting att göra med frågan om man ska ha invandring eller inte, utan det är ju, utanförskap kommer ju från många olika, eller kan ju se ut på många olika sätt liksom. Och innan vi hade invandrare så var det ju andra faktorer, alltså föräldrarnas, så här menar jag, frågan man borde prata om är: hur kan vi öka den sociala rörligheten? Mm. Intressant.
Ja, och hur kan man göra det då?
Ja, det vet inte jag. Men jag tror ju att det är fel väg att gå och säga att bara folk som inte behöver röra sig socialt får vara här, för annars blir det jobbigt.
Ja.
Och det är ju annars ett ganska vanligt förslag nu. Jag tror att erkänna klasskillnader, att inte fokusera på den tekniska möjligheten att göra en klassresa, utan att kolla på, alltså möjliggör det i verkligheten, möjliggör det på riktigt.
Mm.
Att man borde flytta fokus, alltså istället för att säga att ja, men det är lika för alla, du har samma möjlighet att göra det här som alla andra på pappret. Alltså det är inte längre intressant vad som går att göra på pappret, utan det måste hända i verkligheten också. Men när jag nu resonerar så här, är jag då vänster eller?
Ja, jag vet inte. Jag resonerar väl också så. Jag tycker inte att jag är vänster. Jag är väldigt ekonomiskt höger, tror jag. Men med åren så har jag kommit väldigt mycket mer till insikten om olika människors förutsättningar. Och det beror ju på många saker, men det beror ju ibland på biologi. Det gör mig nog inte till vänster, men jag har stor ödmjukhet inför människors, ja, men olika öden i livet, så att säga. Det är lätt att peka på någon som inte är arbetsam och säga du borde rycka upp dig. Men jag vet inget om den där personen. Och jag är väldigt ödmjuk inför vad som gjorde att den här personen blev som hen blev.
Men när vi började med den här podden för 5 år sedan, så var vi ju i lite högre utsträckning än nu, båda två, så här, klipp dig och skaffa ett jobb, romantiker. Intressant.
Jo, men så är det nog.
Ja. Sen har livet behandlat oss, har vi åkt ett par varv i livets torktumlare och är nu lite mer ödmjuka för att allting inte handlar om ens egen liksom nivå av go-getter instinct. Man kan ha lite otur, man kan bli sjuk, man kan få en skilsmässa på sig, man kan bli av med jobbet, man kan sådär, fast att man har klippt sig och skaffat sig ett jobb liksom.
Mm.
Och då tänker jag att om jag, när jag var lite yngre, lutade mer åt att, ja, men så länge du har samma liksom juridiska rätt att leva ditt liv, så är det bara upp till dig själv liksom. Alltså, och förverkliga dig sådär. Men jag har kommit mer och mer att tycka att fan, om inte det där funkar i praktiken, om det är barn som växer upp i en betongförort liksom statistiskt sett har typ 0% att bli överläkare på sjukhuset som ligger där ute, och att det kommer någon från en finare stadsdel istället och blir det. Om det liksom, den sociala rörligheten är så låg som den är nu, fast att den är så jävla hög på pappret i teorin, så måste vi börja rota i det. Där har jag liksom glidit väldigt mycket till att säga, ja men skyll er själva, varför gör ni ingenting? Det är ni som måste göra det liksom. Och nu har jag kommit mycket mer att tänka i termer av att man måste hitta, man måste skapa förebilder, man måste hitta berättelserna som inspirerar de här människorna. Man måste, ja men, och då blir det ju verktyg som kvotering och sådär. Och att staten ska lägga sig i de enskilda människornas angelägenheter liksom, för att knuffa dem åt olika håll.
Ja, vad staten borde göra, det tycker jag är lite klurigt. Men jag lyssnade på våran intervju med Ebba Busch Thor häromdagen, och då var hon kommunalråd i Uppsala. Hon säger att kristdemokrati är maximal frihet för den enskilde, men vi har också ett socialt ansvar för varandra.
Mm.
Och det där tycker jag att jag kan ställa upp bakom helt och fullt. Sen vet jag inte om kristdemokraterna riktigt har den där politiken i praktiken, men ja, jag tycker att det finns ett socialt ansvar för varandra, och jag tycker att det bästa vore ju om vi var bättre på att ta det där sociala ansvaret själva, utan till exempel kvotering.
Mm.
Men det finns ju många saker staten skulle kunna göra. Även om staten då inte driver skolor, så tycker jag att det är helt oacceptabelt att det finns dåliga skolor. Vi fick ju höra om skolan i Bergsjön i Göteborg, som ja, men typ 40% fick inte godkänt betyg. Och då tänker jag att det är totalt oacceptabelt att låta barn gå i en sån skola. Den borde bara läggas ner.
Ja, just det. Precis. Ja, men du är inne på det. Vad ska staten göra, och vad ska liksom civilsamhället göra? Och jag önskar mig också ett starkt civilsamhälle som tar stort socialt ansvar. Och helt enkelt för att jag upplever det som att delegera grejer till staten eller till kommunen är som att, ja men det är som att leva i en bostadsrättsförening, och så kommer man fram till att ja men vi borde plocka maskrosor i gräsmattan, och så säger Jesper, alla säger det där för vaktmästaren gör, vi ger lite mer pengar till vaktmästaren. Och så, då förlorar man ju någonting. Man förlorar en känsla av gemenskap, man förlorar glädjen att lösa problem och göra saker tillsammans, man förlorar känslan av att 100 människor som lägger 5 minuter var på att plocka ogräs kan liksom göra en människas veckoarbetsinsats på 10 minuter liksom, och att det finns en enorm känsla av utväxling och hävstång i det där, någonting som de flesta människor verkar bli glada av, att göra saker tillsammans. Ingen vill hjälpa någon att flytta liksom. Man suckar och försöker hitta en ursäkt, och så kanske man släpar sig dit i alla fall. Men när man käkar pizza efteråt, så är de flesta glada och tycker det här borde vi göra ofta, för det är typ meningsfullt att göra saker tillsammans liksom.
Ja.
Och att då delegera det till någon som man inte känner, någon halvslö jävel liksom, är ju dumt, kan jag tycka. Vissa grejer är ju väldigt bra att organisera liksom gemensamt, som förskolor och skolor och sådär. Men ganska mycket av det där. Men vad är då de där arbetsuppgifterna som ska lösas? Hur gör vi? Hur ser den föreningen ut som integrerar människor som inte integrerade i samhället liksom? Ja, det där är 10 000 kronors frågan, och jag är inte ens heller säker på att den har hemma på den politiska arenan. Men anledningen till varför jag frågar, det är ju för att jag upplever att jag får, men så här, när jag växte upp i Malmö, som är en sossestad, en industristad sossarna bestämde allting liksom, alla jobbade i industrin. Och det var helt självklart att man var vänster. Och när man gjorde uppror mot sina föräldrar som var socialdemokrater, då gjorde man ju det åt vänster. Man ville bli, man blev kommunist liksom.
Mm.
Och sådär. Och sen så när jag kom upp i 30-årsåldern så gjorde jag det som de flesta gör. Kom ut liksom på den liberala sidan. Och blev så här klippte och skaffat jobb, romantiker. Skaffade, vad heter det, så här, startade eget bidrag, startade, skaffade F-skattsedel, röstade in nya moderaterna i riksdagen och så där. Och då fick man ju alltid bara skit från vänster. De försökte klumpa ihop en med gammelmoderater och med, ja, så där liksom. Man var i stort sett... jag menar så här, gammel höger liksom. Man var en sån som tyckte att det gick bra att profitera på vanligt folk. Medan man själv tyckte så här, nej men vad fan, det är ju vi småföretagare som är den nya arbetarklassen liksom. Mm. Ja, men nu för tiden så får man ju minst lika mycket skit från höger. För de tycker ju, alltså den här nya alternativa högerrörelsen med Sverigedemokraterna och alla trollen på Twitter och alla Trump-anhängarna och alla Brexit-människorna. Den här, jag kan inte definiera det bättre än liksom den här alt-right-rörelsen. Mm. De tycker att vi är vänster. För att vi inte gillar rasism och för att vi har ideal om fri rörlighet.
Ja, det vittnar väl om att höger-vänsterskalan inte är särskilt effektiv att beskriva folks politiska tillhörighet.
Nej, men det känns ju som att på högersidan så det finns ju två parallella högrar. Och den ena är liberal och den andra är super, super konservativ.
Ja.
Och så där går det inte att vara. Man får stryk om man går dit. Om man går åt höger och säger, hej, vi som är ekonomiskt åt höger, vi träffas väl här? Och så säger de, dra åt helvete, äckliga gubbe. Du får inte vara här för du har inte traditionella liksom, konservativa värderingar. Och så går man åt vänster och så säger de, men du är en äcklig högergubbe. Du får inte vara här för du gillar inte socialism. Mm. Så jag kan inte längre röra mig längs med den där skalan, för jag förstår ingenting.
Nej. Jag tänker så här att om man frågar ut alla svenskarna ganska ordentligt, då tror jag att det skulle visa sig att en tredjedel ungefär är konservativa. En tredjedel är liberaler och en tredjedel är socialister. Och det optimala vore ju om vi hade tre partier som var konservativt, liberalt och socialistiskt. Och så skulle de där försöka samsas. Vad vi har nu är ju ett mishmash där konservatism, ja men Moderaterna till exempel, försöker ju vara både konservativa och liberala. Det kommer inte hålla i framtiden, så de kommer få problem. Sverigedemokraterna är ju konservativa i värdefrågor, men de är ju vänster i ekonomiska frågor. Så det där är ju också spretigt.
Men det ger ju ingen tydlig, det ger ju inte två tydliga block. Så de
Nej, men
två
det
av de där blocken...
Det som är det bästa, att man har tre olika som tvingas samarbeta.
Aha, okej. Okay. Jag ser ju hela tiden framför mig att man ska åka gungbräda och att den som kan först lyckas sätta fötterna i marken är den som får bestämma över de andra under en period. Mm. Men hur ser en gungbräda ut med tre gungpunkter?
Ett sånt här kafébord med tre fötter står alltid i balans. Men om du har fyra fötter så är det aldrig i balans.
Aha. Ah, bra spaning. Du, vad ska du rösta på i Europaparlamentsvalet? Har du bestämt dig för det?
Nej, vi ska ju göra några intervjuer och jag blir säkert klokare efter de här intervjuerna. Men det finns ju några bra kandidater, så ja, och det finns väl vissa som är mer rimliga än andra.
Mm. Det är ju intressant det där, det är 50% valdeltagande hade vi ungefär då 2014, senast det var val. Och det kan man ju tycka är jävligt dåligt. Vi har ganska högt valdeltagande i liksom nationella val, runt 80%. Men bara 50% till, i valet till Europaparlamentet. Men då kommer ju ändå en tredjedel av alla lagar som riksdagen stiftar är ju egentligen bara anpassning till europeisk lag. Det vill säga, det är någon annan som sitter och bestämmer vad de där lagarna ska handla om innan de hamnar i riksdagen. Liksom.
Mm.
Men de som stiftar lagarna först, dit är bara hälften av befolkningen intresserade av liksom vilka vi skickar. Medan när de bara ska typ ändra lite formalia för att anpassa det till svenska förhållanden, då är det helt plötsligt viktigt. Då är hela 80% intresserade av vilka. Det där tycker jag är lite konstigt. Vad handlar det om, tror du?
Ja, det kanske handlar om varumärke. Riksdagsvalet har funnits hela våra liv och framförallt när det gäller äldre, långa liv. Liksom. De har röstat var tredje år eller var fjärde år. Men Europaparlamentsvalet är ändå nytt.
Mm. Det är 400 miljoner röstberättigade EU-medborgare totalt sett. I Sverige så är det ungefär 7,5 miljon som får rösta. Det är ju då, vad blir det, nästan 2%. Vi utgör bara nästan 2% av den totala valmanskåren.
Ja, så rent matematiskt sett så betyder ju en röst mindre än i ett riksdagsval. Men som du är inne på, resultatet av Europaparlamentets arbete är ju betydligt. Och det borde man ju vara med och påverka, såklart.
Men samtidigt så har vi ju 20 mandat va, i parlamentet.
Ja,
var det du sa? 20 av 700 någonting.
751 tror jag det.
751, ja. Så vad blir då det? Vi får ju lite, ja det är lite fördel småländer är det väl i vad det gäller. Vi har ju, om man säger att 7,5 miljon av 400 miljoner är ju ungefär, ja men det är nästan 2%, men 20 av 700
ja.
Är ju betydligt mer.
Ja. Ja, det är ju så att de stora länderna får ju lite mindre bang för sin befolkning. Allra bäst är det ju för de jättesmå länderna, till exempel Estland och Malta. De har ju 6 mandat vardera, fast de har en befolkning som är mycket mindre än att det ska motsvara 6 mandat.
Just det. Men så på så sätt så kan man ju argumentera för att det, ja men om man är just svensk, då har ju liksom varje enskild väljare har ju liksom ännu lite större ansvar på sina axlar än medborgarna i ett av de största länderna, som till exempel England. Ja, de har ju superstort ansvar på sina axlar eftersom de är på väg ut. Men det ser inte ut som att de kommer hinna ut va, innan valet.
Ja, jag kan inte säga att jag hänger med jättebra.
Theresa May går till parlamentet varje dag med ett förslag.
Ja, som de röstar ner. Ja.
Och så kastar de ut henne och så håller de på så tills hon tröttnar och typ hoppar i Themsen.
Ja.
Verkar vara strategin. Jag fattar ingenting av det. Det återstår att se om det är 28 eller 27 länder som går till val. Jag hör folk som tänker rösta blankt.
Ja.
Det fattar jag ingenting av. Jag förstår ingenting av det.
Nej, inte jag heller. Det är väl någon sån här pliktmoral att man ska rösta som vi har fått med modersmjölken på något sätt. Men sen att man inte faktiskt röstar fast man går dit, det verkar inte spela lika stor roll.
Det är som att säga så här, ja, det är viktigt att uppfostra sina barn och vara rak och tydlig. Så därför går man in och ställer sig med så här, händerna i sidan så här, och ser bestämd ut. Och så säger man ingenting till barnen. Sen går man därifrån och så hoppas man att de skärper sig.
Otydliga signaler alltså.
Ja, det verkar så jävla dumt. Jag menar att det inte påverkar maktbalansen. Ja, men ska vi säga något om det? I Europaparlamentet så sitter man ju inte, eller ja, man arbetar inte utifrån vilket land man kommer ifrån. Det är alltså inte den svenska delegationen som sitter där med liksom sverigedemokrater, kristdemokrater, sossar blandat och för Sveriges talan, utan man ingår ju i en partigrupp.
Precis. Det finns ju några olika partigrupper. En typ kristdemokratisk moderat partigrupp är ju den största.
Mm.
Och så finns det en liberal partigrupp, en grön partigrupp, en sosse partigrupp och så lite ytterlighetsgrupper.
Som är ju bra mycket ytterligare än vad vi är vana i Sverige med så här, ja, greker och UKIP och galna italiener eller, ja, och Le Pen och
ja.
Så här, riktiga galet högerorienterade partier.
Ja.
Med öppen antisemitism och allt möjligt.
Mm.
Om de sitter på ena änden av en gungbräda och om de får fötterna i golvet så kan de börja genomföra radikala grejer i ett parlament som när de har bestämt färdigt så måste det bli svensk lag eftersom europeisk lag är överordnad nationell lagstiftning för medlemsländerna. Så enda sättet vi kan komma undan de lagarna som stiftas där är att vi också går ur unionen, vilket inte finns på bordet. Så hur kan man inte vilja ställa sig på andra sidan av den gungbrädan Det har jag väldigt svårt att förstå.
Ja, good point.
Så du som lyssnar, du tänker ju redan rösta i valet. Men gå ut nu på gatan och ta random människa i armen. Och släpp inte den förrän den har lovat att rösta också.
Ja, då har vi framfört att vi tycker att det är viktigt att rösta. Men det finns också en aspekt av EU som har med demokrati att göra som är värd att lyfta också. Och det är ju att vi vet ju så lite om EU. Ofta från Sveriges håll så refereras till EU som de där eller där borta. Liksom. Att vi ser inte oss själva som en del av EU. Och jag var i Europaparlamentet för drygt 10 år sedan kanske. Då skulle det klubbas igenom ett direktiv som heter REACH som behandlar massa kemikalier, hur de ska hanteras i EU. Och det där har liksom bearbetats i flera år och det är en presskonferens med hundratals journalister. Men ingen är där från Sverige.
Nej.
Och jag vet inte riktigt vart man ska börja, men EU är långt ifrån oss på många sätt. Och ett bra sätt att göra EU bättre, det är ju att lära sig mer om vad de håller på med egentligen. Och säga från när de gör dumheter och hänga med.
Vi snackar ju om det där med momsredovisning. För oss som är småföretagare så ska man ju sitta och fylla i då hur mycket man har sålt inom respektive utanför EU. Och då hade vi lite olika tolkning av vad liksom...
Ja, jag får frågan om jag har sålt någonting inom EU. Och det enkla svaret på det är ju ja, allt.
Eftersom du bara har sålt tjänster in i Sverige och Sverige är med i EU så har du bara sålt till EU.
Men jag vet ju att frågan avser ju övriga EU, inte Sverige. Och jag tycker att det är lite symptomatiskt att man ställer frågan på det viset. Att ja, man räknar inte med att Sverige är en del av EU,
nej,
utan EU är någonting annat.
Nej, men jag håller verkligen med. Men jag skulle också ljuga om jag sa att jag kände mig som en EU-medborgare. Och om vi nu sitter och pratar om det, att fan, jag vet att du har varit i Bryssel. Jag har aldrig varit i vare sig Bryssel eller Strasbourg. Jag har aldrig varit ens i länder i närheten. Jag har aldrig varit i Frankrike. Jag har aldrig varit i Belgien. Jag har bilat till Holland någon gång när jag var liten. Och varit i Tyskland. Men sen är det typ slut. Jag har varit på massa andra ställen. Jag har varit på andra sidan Atlanten. Jag har varit i Centralasien och sådär. Men jag har ju liksom inte med samma självklarhet som att man åkte till Stockholm och besökte riksdagen när man gick liksom i högstadiet.
Mm.
Så har jag ju, ja, den självklarheten finns ju inte vad det gäller det europeiska systemet, vilket inte är så jävla konstigt eftersom vi gick med i EU efter att jag hade gått ut skolan.
Ja, men, och vi bor i ett stort land och det är långt till andra länder.
Ja, det är ju det. Men jag reflekterar ju också över att i Värmland när jag bodde där så fanns det också ganska gott om ungdomar som aldrig hade varit i Stockholm.
Mm.
Och jag tänker att deras relation till Sveriges riksdag kanske är ungefär lika, liksom, känns lika långt, vad ska man säga, är lika distanserad som många av vår relation till EU-systemet. Man känner inte att man är en del av det liksom. Det där, ja, man kanske borde arbeta på det där liksom, på något sätt, och få folk att, hur många europaparlamentariker är det som är runt i skolorna och berättar om vad de gör och varför det är viktigt liksom.
Europaparlamentarikerna tar ju emot väldigt mycket besöksgrupper till exempel.
Mm.
Och de har en kommunikationsbudget som går, ja, är till för att användas för att berätta om vad de gör i Europaparlamentet. På något sätt så anstränger de ju sig för att berätta mer om vad de gör. Men de är ju bara 20 personer och det finns väl alltid mer att göra då. Min kära dotter, hon berättade att hon ville fira nyår i Paris. Så jag och familjen bilade till Paris över jullovet.
Mm.
Och,
med elbil kan vi säga, så ni slipper ställa er utanför här och demonstrera mot vår klimatpåverkan.
Någon morgon när vi redan har varit i Paris sover vi i Tonville, tror jag det heter, i Frankrike. Och så... På morgonen åker vi rakt upp norrut och kommer till Luxemburg och sen så kommer vi till Tyskland och sen kommer vi in i Belgien och så kommer vi in i Holland och går på någon jättefin bokaffär och sen vipsar vi in i Tyskland igen. Och det där har skett på bara några timmar. Och då förstår man vad påtagligt EU måste vara för de som bor där. Att det är lika konstigt att åka till ett annat land för dem som det är konstigt för mig att åka till Huddinge kommun.
Mm.
Alltså okonstigt. Vägar verkar inte vara planerade efter landsgränserna, utan de går kors och tvärs. Man kan vara i ett land i 10 minuter och vipsar man in i ett annat land och så zigzag liksom. Ja. Det där kommer vi aldrig uppleva på samma sätt så som vi bor i det här landet. Men det är väldigt påtagligt hur EU verkligen är en viktig grej för dem, tror jag.
Mm. Nej, men absolut. Det finns ju en liten paradox som är att Europaparlamentet känns som det mest demokratiska inslaget i hela EU-bygget. EU-bygget med alla sina jävla fördrag som ju är någon sorts konstitution som växer fram över tid, liksom de här fördragen. Vad är det senaste? Vad heter det? Maastricht, va? Eller är det senaste?
Nej, men det var nog länge sedan. Jag tror att det var väl det som gjorde att EG blev EU, tror jag.
Maastricht, ja, men då blandade
det ganska länge sedan. Sen kom ju den här Lissabonfördraget, var det 2007 kanske? Och då var ju själva avsikten att Europaparlamentet skulle få mer makt på bekostnad av EU-kommissionen. Så då blev det ju fler parlamentariker till exempel. Men EU-kommissionen har ju så mycket tjänstemän och utredningskapacitet, så de kan ju processa politiska förslag på ett sätt som Europaparlamentariker inte kan göra. Så det finns fortfarande en stor makt som kommer med den utredningskapaciteten, tror jag, hos EU-kommissionen.
Ja, just det. Kan vi säga, mellan 50-talet och början av 2000-talet så var det ju då EKSG, Kol- och stålgemenskapen. Det var ju det första fördraget som handlade om att ta kontrollen, eller över att Frankrike och Tyskland gemensamt skulle liksom, det skulle vara dödmans grepp, eller vad heter det, på råvarorna som behövs för att tillverka vapen.
Mm.
Det var väl den stora grejen. Och sen har det hänt grejer som heter fusionsfördraget, Europeiska enhetsakten, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget. Och det har handlat om att liksom effektivisera, rationalisera och konsolidera det här EU-bygget. Liksom. Och det här med Europaparlamentet, som ju har fått mer och mer makt över tid, känns ju som det stora demokratiska inslaget. Resten är ju väldigt, väldigt tjänstemannatungt. Mm. Stora hus i europeiska städer som inte vet var de ligger, fulla med människor som sitter och hittar på grejer om bananer och gurkor och annat som vi bara har att följa sen.
Och agendan är lite otydlig också.
Ja.
Så det är lätt att börja undra vad de gör.
Ja, det är lätt att tänka att vi som ett litet land blir liksom, ganska, bara för att åka med, liksom, att vi inte har någonting att säga till dem, utan det är bara något annat. Vi liksom, vad ska man säga, försvinner bland de här jättarna. Men medan då Europaparlamentet, det där känner vi ju igen, det är som att rösta till riksdagen. Vi skickar våra gubbar till Bryssel, eller ja, och ibland då Strasbourg, eftersom de flyttar det jävla Europaparlamentet av någon underlig anledning mellan två olika ställen. I två olika länder.
Tydligen var det så att när man grundade Kol- och stålunionen så hade man någon slags idé om att det skulle finnas parlament i alla olika länder.
Ah.
Men det där utvecklades ju inte riktigt. Men det är ju praktiskt att de håller hus i Bryssel, för där finns det mycket andra institutioner så att de kan kommunicera effektivt med varandra. Men att flytta till Strasbourg hela tiden, det är väldigt symboliskt viktigt, för det ligger ju på gränsen mellan Tyskland och Frankrike. I Alsace då, som har varit tyskt ibland och franskt ibland, lite om vartannat. Så att det är symboliskt viktigt, speciellt för fransmännen, att man fortsätter bedriva verksamheter. Men de flesta parlamentariker är emot det där. Men
för att det är slöseri med pengar, såklart.
Ja, och deras tid. Det är bökigt att ta sig dit, liksom.
Mm. Ja, men det här med att man ska, att man röstar fram parlamentariker och skickar liksom våra gubbar till Bryssel känns ju demokratiskt på samma sätt som att riksdagen är väldigt demokratisk. Det är direkt representation, så att säga. Men det har ju ett inslag av överstatlighet för de där ledamöterna kommer ju, de flesta kommer ju inte från Sverige, utan de flesta kommer ju från andra länder. Det är 750 platser, men det är 20 svenskar. Det är ju inte, vi har ju inte svin mycket att säga till om. Liksom. Och de där 20 svenskarna är då uppdelade på på, i alla de här grupperna också. Så det blir ju liksom en överstatlig institution som sitter och bestämmer grejer som sen riksdagen inte har något annat att göra än att bara följa rakt av.
Men det är också så att Europaparlamentet får ju inte stifta lagar kring vad som helst.
Nej.
Till exempel är det ju en överenskommelse att som ett EU-land så får ju inte vi ha tullar som inte är överenskomna med hela EU.
Ja, just det.
Så där är det ju överstatligt. Om de ändrar tullar så måste vi förhålla oss till det. Men Europaparlamentet får ju inte besluta att nu får ni inte ha mobiler i klassrummet till exempel. Det är en tydlig nationell politik.
Just det. Och det finns någon sån där subsidiaritetsprincipen kallas det väl för, närhetsprincipen va? Att om det ska fattas på lägsta möjliga nivå.
Ja, det är ju en princip som det skarvas lite med tror jag.
Men, ja. Vad fan är det vi har egentligen? Vi har någonting som heter ministerrådet, där är det...
Ja, det är ministrarna från olika länder, så är det någonting som har med... jordbruk att göra, då kommer jordbruksministrarna från alla länder och så träffas de och kommer överens om saker. Och de stora länderna har ju fler röster, de är ju bara där en minister vardera, men från Tyskland så har ju ministern egentligen fler röster.
Jag tror att deras minister är värd 30 röster. Tyskland, England och Frankrike har väl samma tyngd här för mig.
Just det.
Och vi har då 10 tror jag.
Ja.
Så vi har ändå ganska mycket att säga till om med tanke på vilket litet skitland vi är. Men, och det här ministerrådet, en av de grejerna de gör är ju att godkänna lagar.
Ja.
Och för att en lag ska gå igenom och bli europeisk lag så ska både Europaparlamentet och ministerrådet godkänna den helt enkelt.
Precis. Och sen finns det ju en EU-domstol, så de vrider ju vänder på den där lagen en gång till och kollar så att den verkligen funkar.
Och så att den stämmer med fördragen då, eller så att säga grundlagen, eller man ska säga, EUs grundlag, eller man ska säga.
Ja, det verkar rimligt.
Det är väl typ en konstitutionsdomstol liksom, som inte vi har i Sverige men som man har i andra länder. Så har jag fattat det. Det här är väl nedbanaliserat till en grodas nivå. Men ungefär så är det. Och den enda chansen vi har att påverka det där är ju i stort sett att rösta i Europaparlamentsvalet.
1993. Jag förmodar att det var en söndag. Du gick och röstade ja eller nej, bu eller bä till EG, antar jag.
Var det inte 94?
Jag tror att vi blev medlemmar 94. Aha. Då borde vi ha röstat året innan.
Ja, jag förstår. Men jag röstade ja.
Ja, kommer du ihåg den här dagen?
Nej. Jag kommer inte ihåg om jag röstade ja heller. Jag kommer ihåg att jag brukar säga att jag röstade ja, men frågan är om det är sant. Jag har ingen aning. Vet vad jag skulle sätta mina pengar på? Vad jag skulle satsa på?
Ja.
Att jag hade röstat ja. Jag minns att jag var positiv. Jag har svårt att tro att jag pallade mig iväg. Att jag lyckades ha legitimation på plats och gå till rätt ställe på rätt dag. Det var inte 93. Nej, inte jag.
Nej, all right.
Jag var 18 och jag jobbade i och för sig heltid. Jag var på turné, men jag var också en suput och en slarver. Så jag har svårt att tro att jag faktiskt gick och röstade.
Ja, all right. Ja, jag gick och röstade. Jag kommer ihåg den här dagen mycket väl. Jag och min pappa gick tillsammans för att rösta. Han röstade ja, nu outade jag honom. Och jag röstade nej. Och så skojade jag om på vägen därifrån att vi kunde lika gärna skitit att gå dit. För att vi röstade ju mot varandra. Mm. Anledningen varför jag röstade nej, det var för att då var ju EU ganska litet. Eller EG hette det till och med. Och jag tyckte det fanns en tendens att det där samarbetet var bra för dem som var innanför. Men det var ju dåligt för dem som var utanför. Och att det fanns något liksom osnyggt i det där. Och det tycker jag väl i och för sig fortfarande, att det finns ganska mycket man sköter på bekostnad av de utanför EU på ett dåligt sätt. Men jag blev ju EU-positiv ganska snart, så att ja, men jag röstade nej.
Det finns väl någon paradox i det där med att man är, vi som gillar EU lite ibland utan att kunna underbygga det svinmycket, bara annat än med fina ord så att säga. Jag kan till exempel inte rabbla upp mina 5 favoritlagar som har stiftats i EU-parlamentet de senaste 5 åren. Det kan jag inte om jag ska vara helt ärlig. Utan det, jag hör mig själv fortfarande säga att betona vikten av de 4 friheterna och att vi inte vill ha krig på kontinenten igen och sådär.
Men vilka är de 4 friheterna?
Frihet, fri rörlighet för tjänster, varor, människor, handel, människor, ska vi säga, varor, tjänster, människor och deg.
Deg, ja, precis.
Nu hjälpte du mig genom att göra den internationella symbolen för flis, för pengar.
Ja.
Var, just det, precis. Men det, vi är ju frihandelsvänner. Vi är uppfostrade till att vara frihandelsvänner. Och samtidigt så är det ju som det EU bedriver mot resten av världen. Ja, men om man säger så här, det är frihandel för oss som är med i klubben. Men vi håller ju på med handelskrig och protektionism gentemot andra zoner i världen.
Ja, jag vet inte hur illa det är nu för tiden, men under förr åtminstone så har det ju varit så att om jag till exempel vill importera ett ton ris till EU, då är det jättehög tull på polerat ris, men det är väldigt låg tull på råris. Så själva poängen är att man får hit råvaror och förädlar dem på plats.
Ja.
Och det sker ju såklart på bekostnad på länder som behöver industrialiseras, men de får ingen möjlighet till det.
Handelsutbyte med random liksom land utanför EU är så här, vi köper gärna era vindruvor om ni sen lovar att köpa russin av oss.
Ja, typ.
Ja. Och det kan aldrig de bli rika på, utan det är ett bra sätt att se till så pengarna hamnar här.
Ja. Röstar du ja till euron 2003?
Det minns jag faktiskt inte.
Gick du och röstade ens?
Jag var väldigt för. Då gick jag och röstade. Då läste jag samhällsvetenskap på Komvux 2003. Jag för mig.
Ja, jag röstade för. Men sen blev det svajigt och då undrade man ju om den där rösten var så smart.
Ja.
Ja, det är komplicerat. Men nu är ju svenska kronan svag istället. Så att, det är väldigt svårt att säga vad som hade varit bäst.
Nej, jag kan inte tillräckligt mycket om det där. Jag vet inte riktigt. Vi hade väl om vi hade röstat ja och genomfört euron, så hade vi väl varit förlorade på det fram tills nu.
Det är svårt att säga alltså. Det hade kommit med många fördelar men säkert också nackdelar.
Ja. Men jag ska inte sticka under stol med att min liksom, med samma självklarhet som jag tycker att Säffle och Åmåls kommun borde slås ihop, för det är 2 små hålor som fightas med enormt stora liksom utmaningar för att de är så små. I en globaliserad värld så blir små enheter ännu mindre. Liksom. Och det ligger i sakens natur att när man kan resa snabbare och kommunicera snabbare och sådär, så behöver man vinna stordriftsfördelar. Och man konkurrerar med andra kommuner och andra regioner och sådär. Med samma självklarhet som att kanske Värmland borde vara en enda kommun, istället för att ha liksom massor med olika gubbar som ska fundera ut vad de ska ha för lyktstolpar och för asfalt och för fotbollsplaner och sådär, så borde det liksom centraliseras. På samma sätt kan jag tycka att liksom Europa borde bli en spelare. Liksom. Så jag skulle inte ha någonting emot det som man pratar om, ett Europas förenta stater. Liksom.
Nej, så länge man inte skjuter all makt uppåt, utan att man verkligen har den här subsidiaritetsprincipen som regel.
Ja.
Att man skjuter upp det som behöver skjutas upp. Och till exempel internationell kriminalitet och miljöfrågor är ju perfekta att hantera på den där nivån.
Precis.
Men sen har ju vi massa lokal lagstiftning också. Som den här REACH-kemikalielagstiftningen som jag nämnde. Den har ju alla europeiska länder, men sen har ju Sverige egna regler om det där. Och det är väldigt dumt att man har dubbelt.
Precis. Så tänker ju jag, och en del av det, men det är svårt att tänka sig att Europas förenta stater utan en europeisk dollar. Det där med om man går plus eller minus på ett samarbete, det är ju inte lätt att räkna på, utan där i slutändan är det ju någon sorts känsla.
Rent monetärt så går vi ju back. Vi betalar ungefär 30 miljarder per år och så får vi tillbaka knappt hälften.
Mm, hur ska man tänka kring det då?
Ja, om man tänker som man gör i Storbritannien, då lämnar man för att man tycker att man går back. Men sen vi gick med i EU så har vi tripplat vår internationella handel med, jag vet inte om det är alla länder om det, eller om det är just EU, det minns jag inte. Men det är ju oerhörda vinster som inte syns i den här enkla beräkningen. Alltså att vi får tillbaka färre reda kronor. Ja, och sen är det väl definitivt så att EU är inte ett under av effektivitet. Men det är många som samsas och det finns något väldigt fint i själva samsandet. Det är alltid bättre att göra saker tillsammans, tror jag.
Det där med att EU är en koloss. Är det en koloss? Alltså deras EUs totala budget. Är det, hur stor är den liksom?
Ja, det är väl definitivt en koloss på många sätt. Men EUs budget är ju mindre än det svenska skatteuttaget. Så det är ju inte så att EU är en liksom gigant över länderna, utan det är en ganska liten enhet. Ja, jag förmodar att det är bara en tiondel av tyska skatteuttaget till exempel. Så ja, i den bemärkelsen är det ju inte en koloss.
Nej.
Ska vi avsluta med en bu och bä? Kan du säga någonting riktigt bra med EU och något sämre med EU?
Min övertygelse är ju att ekonomisk integration mellan länder minskar risken för krig. Det är väl bevisat, vad jag förstår, att det minskar risken för krig. Och vi, ju mer vi integreras ekonomiskt, ju mer vi köper och säljer varor och tjänster och flyttar runt i de här länderna in i unionen, desto mindre är risken för att ett nytt krig ska bryta ut i Europa. Mm. Den idén är jag uppfostrad med och tror på, och det tycker jag är det finaste av alltihopa. Det sämsta är ju känslan av att det inte spelar någon roll om jag går och röstar, för att vi är ett pyttelitet land. Vi skickar dit några få människor som har väldigt lite att säga till om. Så hur vindarna blåser ner på kontinenten spelar mycket större roll för vår framtid än vad vi gör här. Mm. Och när liksom Gyllene gryning, UKIP och Nationella fronten och sådär ser ut att vinna tolkningsföreträde ner på kontinenten, så blir jag ju livrädd och tänker att snart kommer de att börja stifta lagar som gäller här. Liksom.
Mm.
Så det har ju blivit ett sorts Washington som jag aldrig har varit i och som lever i en annan värld än vad jag lever i.
Ja, alltså det är färre som går och röstar i valet till Europaparlamentet, som vi ju var inne på, och EU är så stort och det känns lite avlägset. Men det är väl ungefär så i amerikanska valet också, att det är ungefär bara varannan som röstar i presidentvalet.
Mm.
Däremot så har de ju ganska liksom engagerad lokal politik. För de har ju en ganska fungerande subsidiaritetsprincip, så att en stad kan ju ha egna regler, en stat kan ha egna regler, och det politiska engagemanget riktas ju mer ditåt.
Mm.
Och ja, det verkar ju vara så här också.
Mm. Nej, men precis, men då är det ju bara det att då vill man att vinsterna, det vill säga koldioxidbegränsningen, krafttag mot gränsöverskridande ekonomisk brottslighet och så vidare, då vill man ju att det ska vara full kraft i det där. Det europeiska FBI liksom. Det är ju någonting man både kan längta efter och bäva för, hur det skulle gå. Ju mer handlingskraft man vill ha på den där federala nivån då, eller man ska säga, desto mer makt flyttar vi faktiskt bort härifrån liksom, och lägger i händerna på på löst folk som vi inte vet någonting om. Det är ju inte, jag menar, det är ju såklart som fan att det är läskigt. Det tycker ju jag i alla fall. Men vi gör väl så att vi släpper hit en Europaparlamentariker som vill bli omvald här den 26 maj nästa vecka. Vi börjar med Jakob Dahllunde.
Ett kärt återseende.
Ja, det är det. Vi pratade med honom när vi snackade med honom förra gången för 5 år sedan. Då hade han inte blivit invald i riksdagen och han hade inte hamnat i parlamentet. Men det gjorde han sen för att han kom in i riksdagen men han kom inte in i parlamentet. Men när sedan Peter Eriksson blev hemkallad till Sverige för att bli minister, då fick Dahllunde snällt åka till Bryssel och sitta där. Så nu har han ju 5 års maktutövande i bagaget. Så det ska bli intressant att se.
Ja, men coolt. Vi hörs nästa vecka då.
Det gör vi. Tack.
Ohoj. Music makes crazy.